välkomna till avsnitt nummer 4 av musikpodcasten Feedback. Vi sitter i vanlig ordning på Bilda Studios på Gärdet i Stockholm. Och vi tackar Studieförbundet Bilda som låter oss använda studion. Tack! Idag ska vi prata om jämställdhet. Jag och Anton ska försöka ställa de dumma frågorna. Om nu någon fråga är dum. Vad jag menar med det är att vi ska nysta i varför det är viktigt att musikscenen strävar mot att bli jämställd. Vissa tycker att det börjar bli tjatigt med tugget om just jämställdhet. Vi är stolta att presentera våra gäster som idag är Karin Gide som är kommunikationschef på STIM.
Hej hej!
Hej Karin! Hur jämställd lever du på hemmaplan?
Jag har turen att leva väldigt jämställt. Det ska egentligen vara en självklarhet. Jag ska inte ens behöva säga att det är tur. Men jag är gift med en man som hämtar barnen på förskolan och skolan varje dag. Och lagar all mat. Och ja, vi delar väldigt... Nu låter det som att han gör allting, vilket inte heller hade varit särskilt jämställd. Nej, men vi har en väldigt bra uppdelning, så det är jag oerhört glad för.
Fantastiskt. Marie Selander är en av våra gäster, författare till boken Inte riktigt lika viktigt, om kvinnliga musiker och glömd musik. Marie, du var även medlem i bandet Nursery Rhymes som var superpoppis i mitten av 60-talet. Välkommen.
Tack.
Är Sverige mer jämställt idag än det var på 60-talet?
Ja, jag kan ju tycka att det har gått långsamt alltså. Och att ibland känns det som att det händer väldigt lite. Men jag tycker att den tid vi lever i nu, med alla nät, liksom med Impra och Kvast och alla de här organisationerna där musiker själva organiserar sig, och den medvetenhet som finns idag, olika sätt också som studieförbunden jobbar, som Bilda jobbar, bidrar till en ökad medvetenhet. Så jag hoppas att det kommer att förändras. För det finns, det en väldigt stor skillnad på det sättet på 60-talet och idag. Att idag finns medvetenheten. På 60-talet var vi bara onormala och jättekonstiga. Och det var ju lustigt också, för vi upplevde oss inte som ett dyft egendomliga. Utan vi förstod sen att vi var konstiga, för att vi var väldigt onormala. Och blev ja, allt det här med särskiljning och så. Så att jag ser ju positivt på samtiden. För jag tycker att man jobbar väldigt medvetet. Och jag hoppas att det leder till att det kommer förändras. Men det är en tung... Det är ett stort bagage och en tung koloss att flytta på. För hela detta med hur normer och alltihopa är så inkapslat i vårt system. Att det kräver en sån oerhörd medvetenhet för att kunna förändra. Det sitter liksom i varenda liten cell. Från dagis till liksom hela vägen upp. Och hur man skildrar kvinnor i media till exempel. Och den ökade sexualiseringen av den lilla kvinnokroppen till exempel. Och så att det är så väldigt, väldigt mycket och väldigt stort. Men jag ser med väldigt positivt på samtiden. För jag tycker medvetenheten är väldigt stor.
Ska prata mer om det längre fram. Tack. Och tredje och sista gästen är Elisabeth Widlund som är kommunikationschef på Sami. Välkommen.
Tack så mycket.
Hur ser det ut på personalfronten i er organisation? Är det lika många män, är det lika många kvinnor och män som sitter på chefsposterna?
Nej, det är det inte. Det är fler kvinnor än män på chefsposterna. Ja.
Är det något ni har jobbat medvetet med? Eller?
Det bildades en ny ledningsgrupp förra året. Från att ha varit två män så blev det, alltså nu menar jag enbart två män, så blev det en ledningsgrupp som består av fyra kvinnor och tre män. Så det är en medvetenhet i det. Och medvetenhet även i styrelsen att man behöver rekrytera fler kvinnor. Marie? Det känner du mycket väl till.
43% tror jag är i samestyrelsen som är kvinnor.
Sen har vi en kvinnodominerad organisation, så det är kanske lättare på det sättet att det blir fler kvinnor också i chefsposition. Men vi har fortfarande en man som vd och vi har en man som ordförande. Och så har det sett ut väldigt länge.
Och sen har vi ju då Anton, jag bara liksom tog ditt namn lite snabbt innan. Men vill du presentera dig lite kort?
Ja, för de som inte har hört det här programmet förut så heter jag alltså Anton Liljenvall. Jag gör det här tillsammans med våran tekniker Fredrik och såklart Lena. Kort om mig kan man säga att jag kommer försöka bidra med den pedagogiska delen av det här avsnittet. Hur ser det ut i skolan? Hur ser det ut med unga tjejer som vill spela musik? Och där tänkte jag försöka komma med något inpass.
Jag bjöd även in Lina Tomsgård som ju startade Rättviseförmedlingen men som nu är anställd på SKAP för att jobba med temat jämställdhet och skapelsen. Men tyvärr så kunde inte hon. Men jag tror det kommer bli väldigt spännande samtal. Och då kan vi nog köra igång. Och då riktar jag första frågan till dig, Marie. Hur tycker du det ser ut idag? Alltså hur jämställd eller ojämställd är musik-Sverige?
Fortfarande ojämställt såklart. Jag brukar tänka på så här, om man tittar på tv, hur det ser ut med de här studiobanden som sitter i olika program. Är det integrerat? Nu har det blivit bättre. Dobidoo till exempel har Karin Hammar och Elin Larsson som sitter och spelar instrument. Jag är väldigt, ibland kan känna att jag är liksom helt fokuserad på det. Va? Är det, hur många kvinnor är det som spelar? För någonstans där så måste man också kunna se att det är självklart att kvinnor spelar instrument och inte bara sjunger. Så att fortfarande är det naturligtvis inte jämställt. Men jag tycker att arbetet som pågår är bra. Och det här programmet är ju ett exempel på det också, tycker jag. Men det är ju också, som sagt, det är en stor fråga. För att, precis som jag tänker på Anton, det här jobbar med pedagogik. Hur ser det ut ute i skolan? Hur ser det ut på musiklärarutbildningarna och så? Hur ser det ut på KMH i Stockholm? Jag har ju varit ute och föreläst på nästan alla högskolor. Så jag har ju sett rätt mycket också. Men det pågår ett arbete, men som sagt, det är en stor koloss att flytta på.
Karin?
Jag kommer att tänka på en sak som knyter an både till vad du, Marie, berättar och det som du jobbar med, Anton. Att, jag tycker att ett verktyg som jag tycker att man borde använda mer är att försöka se jämställdhetsarbetet ur barnens perspektiv, för att de är ju ett oskrivet blad. För vi som är vuxna allihopa runt det här bordet, vi har ju undermedvetet ändå anpassat oss in i könsordning, kan man säga, i samhället, vare sig vi vill eller inte. Så vi har liksom en relation till det här, att nu ska jag bryta mig ur det här mönstret för att jag ser att det är ett mönster. Och det jag tänker på är, jag har en dotter som är 5 år och då, jag har två döttrar för övrigt, men de läser böcker som heter, det finns en bokserie som heter Prinsessan. Prinsessan gör det här, prinsessan gör det där. Som handlar om, vad ska man säga, jag tror att tanken med den här bokserien är att prinsessor inte bara ska vara söta och gulliga och väluppfostrade, utan de kan göra tuffa saker och förstått killgrejer. Och det finns en bok som heter Prinsessan startar ett rockband, eller Prinsessans rockband. Skitbra, tänkte jag, köpte den här direkt till mina ungar. Börja läsa. Och då handlar det om den här coola lilla prinsessan som har ett litet svärd och lalala, och sen så berättar hon om sitt rockband. Bildar det här rockbandet tillsammans med trollkaren, draken, skelettet och vad det nu var, andra fantasifigurer. Så jag håller på och läser och tycker, gud vad jag gör en bra grej för min dotter här. Och så avbryter hon den mitt i läsningen och säger, mamma, var är alla tjejerna i det här rockbandet? Och då fattar jag. Det är ju bara manliga musiker då. Mm. I form av skelettet och draken och trummisen som var någonting annat. Och jag hade inte ens sett det. Mm. Så då fick jag hitta på. Jo, men för att den här draken är en tjej. Är det ju inte, säger hon.
Så att skelettet var könsneutral.
Ja,
det är så himla svårt att se.
Det är ju att använda skelettet när de ska ut och jaga källarmonstret eller vad det är. Och då kommer hon,
ja,
säger jag.
Precis, man får läsa om.
Om man läser om.
Ja. Ja. Ett travande försök ändå. Den som skrev boken hade ju förmodligen ändå, ja men det är bra att vi sätter coola attribut.
Och den som skrev boken, jag tror han heter Lars Gustafsson eller någonting, jättebra intentioner. Så att jag rekommenderar böckerna, men bara som ett exempel på att som vuxen ser man inte alltid det här självklara.
Och Karin då, på STIM, vet du hur fördelningen ser ut? Alltså de anslutna hos er, låtskrivarna, upphovsmakarna. Hur är fördelningen där, män och kvinnor?
Mm. Vi har sedan ganska många år en fördelning vad gäller kön då på ungefär 20% kvinnliga upphovspersoner.
Och är det, ser man någon skillnad liksom textmässigt eller musikmässigt, eller vet du?
Och de uppgifterna har inte jag. Jag tar gärna reda på dem. Det kanske du, Marie, vet mer om. Jag vill inte riktigt spekulera i om det är fler kvinnliga textförfattare kontra kompositörer eller sådär.
Risken finns väl att det är flera kvinnliga textförfattare, det är inte lika många som skriver musik. Jag vet inte, det vore väldigt, väldigt spännande.
Jag kollar upp det.
Ja. På, verkligen. Mm.
Man vet tänker det, ju att det är nej. Så.
Ja, man tänker att det är så, men det kanske är precis som Karin säger, att det kanske i mitt huvud är så.
Men det är ju säkert fortfarande ändå fler män än kvinnor, även om det kanske är procentuellt fler kvinnor som skriver text än som skriver musik.
Men och hur många har det varit, 20%? Alltså...
De senaste åren som jag känner till. Och ja, det har ökat. En positiv sak i sammanhanget är att andelen har ökat i en snabbare takt år för år än vad det har gjort tidigare. Det tycker jag är ett väldigt bra tecken.
Mm. Finns det någonting man kan tillskriva en sån ökning? Kan det vara tillgängligheten till teknik, eller finns det några andra orsaker som man kan peka på?
Jag tror att det är en god gissning att tillgängligheten till teknik, det vill säga att antalet kompositörer eller låtskrivare har ju ökat exponentiellt. Det har säkert ni sett också vad gäller artister i Sami. Så att vi får ju, precis, så att jag tror att både Sami och Stim får fler och fler medlemmar anslutna varje år. Just för att det är lättare att sitta hemma och komponera, och det kan ju öka, kanske, vad ska man säga, sänka barriärerna för en del kvinnor att komma in i den här branschen. Att man behöver inte knöla in sig i någon struktur på någon studio, utan man kan faktiskt sitta hemma med en polare. Så, som Miriam Bryant och Victor Rådström berättade om på Steam Music Expo i måndag, så att de sitter liksom hemma och kör. Eller hon sitter hos sig och skickar över grejer till honom, lägger på en sång och han skickar.
Många av låtskrivarna är ju producenter och artister själva också. Och hos oss så ser vi en jättestark ökning av de som tjänar mest av upphovsrättsliga intäkter då på sin musik. De som får mest samutbetalningar. Där är ökningen på 5 år 50% till förmån för kvinnorna då. Så
det är
kvinnorna ökar starkt verkligen i vår intäktstopp, och det är av de 20 som har fått största utbetalningarna. Så, och där ser man ju att det är liksom de riktigt framgångsrika artisterna och producenterna då som, där det blir fler och fler kvinnor. Och det är ju, alltså det är fantastiskt bra, och det är en ganska snabb ökning. Och det är säkert den tekniska utvecklingen, men det är också en väldigt stor medvetenhet, och att man har satsat, att det finns mycket satsningar på att kvinnor ska komma fram och kunna skapa musik och kunna stå på scen utan att liksom bara vara sexobjekt och bli, alltså överhuvudtaget bli objektifierade och så. Så det, hela samhället har ju liksom en jämställdhetsmedvetenhet som också gynnar den här utvecklingen. Och sen tror jag också att, alltså, man får ju också betalt utefter den musik som spelas. Alltså konsumenterna, musiklyssnarna, vill också ha ett större utbud och mer variation. Så konsumenterna är mycket mer medvetna och väljer liksom, men jag vill inte ha gubband bara. Alltså jag har också en son som är i den där åldern, han är 8. Och han använder typ ordet gubbigt ganska ofta. Han tycker, ja, men om det bara är gubbar i ett sammanhang, då tycker han det är så här väldigt konstigt. Mm. Alltså det sitter liksom i hans kropp på något sätt. Alltså där ska det inte vara. Det är ju också ett tryck liksom från marknaden, att man vill inte bara se enkönade grejer eller väldigt vita bara grejer, akter.
För de som inte vet skillnaden, Sami och Stim, Elisabeth, lite kort.
Ja, just det. Det är alltid bra att förklara.
Ja.
Från Sami får man pengar när man har spelat in någonting som spelas i offentlig miljö. Det kan vara på restauranger, hotell, i radio, tv och sådär. Och där är det musiker och artister som är anslutna till oss. Och det är ungefär det är snart 33 000 artister. Och de som betalar till oss är då typ restauranger, hotell, som sagt, klubbar, överallt där man hör musik i offentlig miljö egentligen. Och det är ungefär 43 000 just nu som betalar till Sami för sin musikanvändning. Mm.
Vill du säga någonting, Marie?
Ja, men det är bättre att, vad heter, jag tänker Karin, berätta om STIM först. Man har kvar skillnaden mellan sami och STIM.
Ja, men precis, för det är fortfarande folk som har hållit på jättelänge med musik. Mm. Bara, nej, men vänta nu, vilket är vilket?
Mm, det är svårt. Det är olika typer av rättigheter ju. Så det är det grundar sig i.
Så Karin, lite kort då om STIM.
STIM gör ju samma sak som sami, det vill säga att man samlar in pengar när musik framförs offentligt. Och här betalar STIM då ut pengarna till de som har skrivit musiken och texten. Och även till musikförlag. Vi har nästan 75 000 anslutna musikskapare och förlag.
Och Elisabeth, jag frågade ju innan på mejl, har du någon statistik? De då som är med på skivorna och spelar, och ni ser väl även då vem som har varit producent. Hur ser det ut där? Kan man se att männen spelar ofta de här instrumenten? Eller?
Vi kunde inte se det tyvärr. Vårt system liksom tillåter inte det. Men man kan väl skippa siffrorna och bara titta på det man ser själv, tycker jag. Mm. Det är inte, alltså man måste inte ha siffror på allt igen, tycker jag. Man ser att det är väldigt många fler män som står på scenerna. Det är många fler män som är som kan tjäna pengar på sitt musikskapande eller sitt utövande också. Och trots att det är många tjejer som håller på med musik, det är ju spela piano eller andra instrument, sjunger när de är små, så faller de bort, eller vad man nu ska säga, väljer bort musiken som yrke. Tyvärr.
Jo, jag tänkte på en annan sak angående det här med ökade intäkter. Det är också så att om man tittar på begreppet singer-songwriter, som man förr i tiden sa, man ju vissångare eller trubadur eller vad man säger. Där är det ju väldigt accepterat att det är en kvinna med gitarr. Och jag kommer ihåg, jag gjorde en intervju med Anne Brun för ett antal år sedan. Och hon pratade om, liksom, när hon var ute internationellt, när hon kom med sin gitarr, så var det någon som sa, nej men gud, inte igen en kvinna med gitarr. Att det var så etablerat, och då tänkte hon så här, vadå inte igen ett band med bara grabbar? Ja, det är ingen som säger, men när kvinnor tar plats och blir... Så att det är ju också etablerat där, för att jag vet att här om året då när jag höll på och skrev min bok, då hade DN gjort ett reportage, jag kommer inte ihåg vem det var där, men där hade de kollat hur det såg ut. Här var den kvinnliga artisten, vem var producent? Vem var musiker? Och då var det ju ett band utav män under den här kvinnan. Hon stod där med sitt och kanske hade skrivit låten och sjöng och sådana saker, kanske spelade gitarr eller något annat instrument. Men hela det som var under vegetationen bestod utav enbart män. Och jag vet också, jag har talat om tjejer som går in med en producent och ska göra sina låtar. Och producenten, han har redan sitt batteri utav sina favoritmusiker som då är 100% män. Så att det är svårt också, för har man fått en chans och ska gå in, ska jobba med den här demonproducenten, vem säger då ifrån, nej men hur du, jag skulle vilja ha Linda Paltapoli på gitarr eller Mia Kemp på bas eller någonting sånt. Det gör man inte, för man befinner sig i en sån beroende situation. Och det där jag menar, att där finns hela den här strukturen också. Men jag vet ju att det finns många kvinnor som jobbar väldigt medvetet med att jobba med kvinnliga musiker. Men jag tror att det liksom, ja, den här undervegetationen den är nog, den borde man också kunna titta in i och försöka påverka.
Ja, men det är spännande det här, för precis det som du beskriver, att så att säga den stora massan är män, känner ju åtminstone jag igen, alltså hela vägen från gymnasiestudierna så spelade killarna gitarr, bas, trummor, tjejerna sjöng, möjligtvis spelade piano. Och det var hela fördelningen, och den har fortsatt upp studier på SMI eller KMH. Det spelar liksom ingen roll var man är. Finns det någon historisk bakgrund, eller kan vi skylla allting på att kvinnor som exponeras i musik är sångare? Och att kvinnliga bakgrundsmusiker inte alls får samma sentid?
Ja, det finns ju väldigt mycket liksom i historien naturligtvis att det har varit på det sättet. Men jag menar, det finns ju också exempel på massa kvinnor som har varit i den situationen. Men jag tror att här finns också in i vårt huvud. Och vad gör man som musiklärare när det ser ut på det här sättet? Hur mycket stimulerar man tjejer som vill spela elgitarr? Hur mycket liksom möjlighet får de att vara trygga i sin roll? Inte bara som sitt kön, utan också som instrumentalist. För kvinnor upplever ju väldigt ofta det här att man primärt är sitt kön. Jag har intervjuat jättemånga tjejer inom liksom popkoll och kiskat och bit och alltihopa, som säger då att när de är bara tjejer, vilket man är liksom på popkoll, och då släpper de det här med att jag är tjej, lustigt nog, i det här enkönade sammanhanget, och börjar tänka på musiken. Kommer in en kille i rummet så blir det... Vad händer nu? Nu blir man plötsligt utsatt för att man också är kvinna. Så att liksom, det har så långa historiska rötter. Och jag tror att det är därför också som kvinnor väljer att spela med varandra. För att man blir mycket tryggare i den situationen. Och jag tycker inte att enkönade band är ett mål. Alltså mitt mål är fullständigt könsintegrerade band. Det ska vara totalt ointressant vilken sorts kön det är som spelar. Men fortfarande handlar det om vilka förväntningar vi har. Och tryggheten. Och får man aldrig möjligheten från det man är liten att uttrycka det, så följer det här med. Och i lärarnas huvud sitter det också. Så lärarna är väldigt viktiga. Fler kvinnliga ensemblelärare på utbildningarna är jätteviktigt.
Elisabeth? Ja, alltså det handlar ju också om den traditionella kvinnorollen och mansrollen. Vad man får för möjligheter när man är liten och även som vuxen att sen nörda in sig totalt i grejer och inte vara tillgänglig för alla och ställa upp och liksom hjälpa till med allt och, utan få sätta sig på sitt rum, alltså för att bli en bra musiker eller bra låtskrivare eller bra producent liksom, då måste man ju gå in i någonting, bara sitta och öva, om du övar på sin gitarr liksom, timme efter timme efter timme, och bli bara en total nörd, så som inte kvinnor anses vara liksom kvinnliga. Alltså den är jätteviktig, att man får vara i fred och att man liksom att det kan bli en del av kvinnorollen, att man också kan vara så där, men det här är min grej och nu vill jag bara vara i fred. Nu får ingen störa. Nu ska jag bara öva de här ackorden typ. Jag blir bättre och bättre och bättre och bättre och bättre. Så det upplevde jag när jag var liten, och jag har hört jättemånga berätta samma grej, att det var ju mycket mer tillåtet för killarna och de blev ju ascoola då så här. Hur många gånger har man sett en kille med gitarr så här i sängen sitta där och bara typ en drös med tjejer runt omkring som har tittat på när han spelar sina jättedåliga ackord liksom.
Ja. Nej, men samvetet tror jag är jätte, för jag känner ju igen mig och jag har klurat precis på det där hur mycket som helst, att nej, men varför jag som fortfarande har en dröm om att bara sola loss på gitarren, och jag kan det fortfarande inte. Och då är det så här, nej, men nu vill ju kompisarna, det ska vara fest för den personen. Nej, men det är klart jag måste komma. Jag kan ju inte säga att jag ska vara hemma och öva gitarr. Och så har det varit hela tiden. Och jag tror att det verkligen ligger någonting i det där att, och fortfarande förföljer det ju en, att är man på turné i Tyskland, de har frågat mig, men vem tar hand om barnen? Pappan. Vad tror ni? Men när Daniel är nere i Tyskland och turnerar, ingen som frågar det. Och han har heller inte så roligt samvete som jag har när jag försvinner.
Det återspeglas ju också. Jag håller helt med både Marie och Elisabeth i det här med tiden som ges. Alltså den manliga nörden är ett geni, den kvinnliga nörden är bara weird. Eller asocial, eller konstig, eller världsfrånvänd, eller hata barn. Det ser vi ju överallt i samhället. Men sen finns det ytterligare en aspekt, och det är ledarskapet. Och där är det ju ofta kvinnorna själva, eller tjejerna själva, som av olika anledningar kanske inte vågar ta den här platsen längst fram. Vi pratade om den med gitarr som går fram och leder bandet, eller... kanske i klassiska sammanhang, hur många kvinnliga dirigenter ser vi? Just ledarskapet, och om vi tänker på andra delar av samhället där många kvinnor är framstående men ändå inte har de här kändisrollerna, till exempel kockbranschen, gastronomi, matlagning. Hur många tjejer ser vi i de här mästerkockarna eller stjärnkockarna, eller vad det heter, de här programmen, eller på restauranger? Och det här, jag tror väldigt starkt på det som både du, Marie, och även Lina Thomsgård har pratat om, att det går
det går att göra skillnad. Man ska inte bara sitta och vänta och liksom, ja men vi ser ju en utveckling som går långsamt framåt. Ja men i den här takten så tar det väl 1000 år innan vi har kvinnliga dirigenter på podiet. Mm. Och där tror jag att man bara sätter in, jag var i New York förra veckan och tydligen den här restaurangen Aquavit som drevs förut av den här stjärnkocken Marcus Samuelsson, heter han det. Nu har de en kvinnlig chef då, och hon kom ifrån bageriet eller något sånt där, och det här har orsakat världens sensation i finmatvärlden då i New York. Oj, en kvinnlig kock som leder den här restaurangen, hur kan det vara möjligt? Det har gått hur bra som helst. Bara våga sätt en kvinna där så ska det nog ordna sig.
Men alltså det är ganska ensamt att vara kvinna i ledande position. Och även att ha liksom starka åsikter kan ju vara, man kan ju möta jättemotstånd för, när man vill jobba för jämställdhet. Alla håller med om det på pappret, men sen så när det verkligen ska till en förändring så kan man ju få liksom en rätt hav emot sig av vågor som är alldeles för höga. Så där måste man också, om man nu gör, som du säger Karin, man sätter någon. Ja, men jag ger dig chansen nu. Liksom. Ja,
en kvalificerad person.
Självklart. Ja. Då måste man också vara beredd att backa upp den i det här, alltså i det motståndet man kommer att möta. Därför att det, att vara liksom banbrytande är otroligt ensamt. Och där behöver man både män och kvinnor som backar upp en. Så manliga, jämställdhetsmedvetna chefer eller andra förebilder liksom på ledande position måste också ta det ansvaret att vilja ha den förändringen och kunna pusha fram kvinnorna.
Eller kvinnliga jämställdhetsmedvetna chefer kan man också säga.
De kan också göra det, men det är vanligare att kvinnor gör det själva för att de, alltså det är, jag menar, vilka är vi som sitter här? Det är inte, ja, våra manliga vd:ar är ju inte här. Alltså, nej. Det är vanligare att kvinnor tar det ansvaret, menar jag, av sig själva.
Helt riktigt.
Och driver den frågan.
Jag tänkte på, liksom, det är bara att kolla våra nuvarande kulturminister. Det drev som har gått mot henne, Alice Bah Kuhnke. Har någon annan kulturminister blivit ifrågasatt på det sättet som hon har blivit? Och är det för att hon är kvinna? Liksom hela tiden så är det, hon har gjort det i tv-programmet och hon har varit utvikt och allting. Det är fullständigt ointressant. Det är en oerhört kompetent kvinna. Och låt henne för 17 liksom få en chans. Mm. Dessutom har hon en referensgrupp under sig med kulturarbetare. Vem har haft det förut? Och det är ett exempel på det här, precis det som ni säger. Men det som är tragiskt också tycker jag, det är det här med, som jag tycker går, det är det historiska med osynliggörandet. Den första kvinnliga dirigenten var faktiskt Delfrida André någon gång i slutet på 1800-talet, så att det är liksom ungefär 120 år sedan som vi hade en kvinnlig dirigent som stod upp, och nu finns det många fler. Men på något sätt så tas det här bort. För jag tycker också att just det här med att visa upp, de här har funnits, vem var Johnny Cash stora förebild? Jo, det var Sister Rosetta Tharpe. Det var också Elvis stora förebild. Vem vet vem hon är? Vem vet vem Elvis och Johnny Cash är? Att det liksom, det finns så otroligt mycket bra kvinnliga musiker, så mycket bra kvinnliga kompositörer inom populärmusik, jazz och klassisk musik. Men används de? Använder man en ensembleledare på en folkhögskola, lyfter han fram Carla Bley eller någon av de här andra? Alltså vi måste gå in i pedagogiken så otroligt mycket och lyfta fram de här kvinnorna både idag och de som har funnits, för de är så otroligt många. Det är inget nytt. Jag menar, om man tittar på 1905 i Europa, var det 225 kvinnliga orkestrar som turnerade och 100 manliga. Vad då är det ovanligt att kvinnor spelar instrument? Jag menar, om man fattar det där så förstår man ju liksom att det inte är något konstigt. För det är mycket det här för unga tjejer också, tror jag, om man ska komma åt pedagogiken, att kan hon så kan jag. Ser du en fruktansvärt bra kvinnlig basist eller kvinnlig sologitarrist eller kvinnlig slagverkare, så då blir du ju peppad. Och då har man ju sett på kulturskolan att har man då en kvinnlig trombonist som spelar trombon, så vill alla tjejer spela trombon. Och är en kille som gör det så. Så att man måste, det är återigen det här att det måste genomsyra liksom hela pedagogiken, hela tänket, utbildningarna som finns, högskolorna, pedagogiska högskolorna. Det är en sån genomgripande förändring som måste till.
Jag spelade trumpet när jag var liten.
Du ser det, och det och så sitter
var,
du här.
Ja, och det gick ju sådär. Det är mycket möjligt att jag inte var särskilt begåvad, men min brorsa spelade klarinett. Och jag tyckte att det var lite jobbigt att mina kompisar tyckte att jag var konstig som spelade trumpet. För att de andra spelade blockflöjt och piano.
Men varför valde du trumpet?
För jag tyckte det var det coolaste instrumentet.
Ja. När du säger begåvning så får jag alltid en liten snurr i huvudet. Jag förespråkar för att det finns ingenting som heter begåvning på det sättet. Utan att det handlar mycket mer om vad man, som ni säger, vad man tillåts att göra och vad man tillåter sig själv att göra och hur mycket timmar man sitter på sin kammare och övar på sin gitarr. Egentligen är vi en normalkurva sådär. Men, och då vill jag också anknyta till det som du sa tidigare, att män som gör det fortfarande hamnar i begåvningsfacket. De är begåvade och de är ensamma genier. Sen kan de vara hur kufiga som helst, spelar ingen roll. De är ändå genier, så allting är förlåtet.
Jag är ett exempel på det. Jag har en bror som är professionell sångare, så att sången är ju hans instrument. Och det är liksom familje, vad ska man säga, jag ska inte säga mytologin, men det är kulturen i familjen att den utvalda, ni förstår. Min mamma säger, redan i vaggan så jollrade han så musikaliskt. Och jag liksom, eller hur?
Det gjorde jag med.
När man själv har haft bebisar så vet man ju att de jollrar kanske inte så musik. Men och nu säger inte jag att jag skulle kunna göra karriär som operasångerska lika väl som min bror. Men det är definitivt så att pojkar som jag upplever lyfts fram som så här utvalda för sitt kall. Så jag håller med dig där. Jag ska faktiskt sluta hålla på och etikettera med begåvning och så vidare.
Men Marie, kan inte du ta siffrorna igen? Vad sa du innan? För nu sitter jag bara... du sa antalet musicerande orkestra.
Det här var alltså 100, vad blir det? Det var 1905. Så turnerade i Europa 100 stycken orkestrar med män och 225 med kvinnor. Alltså det är också det här att det var ett sätt för kvinnor att försörja sig. Slutet av 1800-talet var en revolution, därför att det fanns inte så mycket pengar och kvinnor kunde inom borgarklassen inte bli bortgifta på samma sätt som tidigare. Och männen som ville gifta sig, de hade inte tillräckligt med pengar inom borgarklassen. Det var då man började med alla reformer, med kvinnor kunde bli gymnastikdirektörer, de kunde bli telegrafister, det fanns musikkonservatoriet, nuvarande musikhögskolan. Så jättemånga kvinnor hade det som ett sätt att försörja sig.
Det är jätteintressant.
Ja, det är helt otroligt.
Varför vet vi inte, till exempel då Skap som i år har jämställdhet som tema. Och där hävdar man ju då skapelsen som en del av det projektet att musikhistorien är skriven av män, för män, till män och så vidare. Är det därför vi inte vet om det? För det är ju ändå liksom en kraftig övervikt.
Jo,
jag kommer ihåg,
det är en forskare som heter Margaret Meyer som skrev Blowing Her Own Trumpet, som handlar om kvinnoorkestrar från 1860-talet fram till 1945 tror jag. Hon fick ju själv en chock när hon gjorde den här vetenskapliga undersökningen. För det var ju massor med kvinnor. Och jag menar, när jag gjorde en radioserie för Sveriges Radio då som hette Glastaket och intervjuade en del. Ja, nu är de 85 år de här damerna. Siv Karlén som levde som basist i Europa i 25 år. Harriet Lundin. Och det är också intressant. Harriet Lundin har då en bror som är musiker och hon har en morbror som är musiker. Bägge basister. De finns med i historieskrivningen om man tittar på Erik Kjellberg som skriver om svenska jazzmusiker. Men Harriet, hon är inte med. Och det är ju samma med Ann-Sofie Söderqvist som är trumpetare, kornetist och kompositör och storbandsledare. Hennes pappa finns med, men hon är inte med. Men liksom, då tänker jag, Erik Kjellberg är ändå historiker. Han borde ju sjutton veta att de här människorna finns. Det sker någon form av tunnelseende i den här, liksom, där man inte ser. Det är så otroligt märkligt. För mig har det också varit en chock att... För jag visste inte, på 60-talet trodde vi att vi var den första tjejgruppen när vi förstod att vi var en tjejgrupp. Men så fanns det ju kvinnor på 50-talet, jag hade ingen aning om dem. De i sin tur hade ingen aning om damorkestrarna på 30-40-talet. Det är som att det är liksom en mur mellan varje generation av okunskap. Och det är då man måste uppfinna hjulet varje gång igen.
Hur jobbar era organisationer för era medlemmar för att historieskrivning kommer se likadan ut om ytterligare 75 år?
Jag har ett färskt exempel. Vi har ett stort medlemsevenemang varje år som heter STIM Music Expo. Och 2013 så hade vi inte tillräckligt många kvinnor i publiken, vilket du, Lena, bland annat, förlåt, inte bara i publiken utan framförallt bland de medverkande, vilket du påpekade. Och vi bestämde oss där och då för att nu jävlar ska vi göra skillnad här. Så vi började faktiskt strax efter SME då förra året med att hitta kvinnor och säkerställa att vi hade 50% medverkande deltagare. Och det intressanta är att ingen har sagt någonting. Jag tar det som ett jättebra, ett väldigt gott tecken att det här inte lyfts fram så, åh vad sensationellt och fantastiskt, utan det är en självklarhet. Jag tänkte nästan att någon skulle lyfta fram, men gud, varför har ni bara kvinnliga moderatorer? Eller så, av de tre. Men om man tittar på precis alla deltagare som var på scenen så är det 50-50.
Jag tycker det är jättebra det här. Det är samma med Stockholm Jazz Festival som har liksom, det är, jag vet inte om det är 55% kvinnliga akter. De gör ju inte en grej av det, utan de bara visar, kolla in här, man har fruktansvärt mycket bra kvinnliga kompositörer och jazzmusiker. Och det tycker jag är viktigt, för annars blir det, oj, nu gör vi en kvinnosatsning. Och det vill vi ju bort ifrån. Vi vill istället lyfta.
Men man vill ju inte ha det som ett projekt. Alltså mångfaldsår i all ära, men alltså, det ska vara mångfaldsjämt.
Varenda år.
Ja, alltså, det ska alltid vara så. Det ska vara en självklarhet. Vi kan ju, alltså, vi som har kommunikationsuppdrag, då, jag och Karin, vi kan ju liksom i representationen av det vi berättar, precis, där kan vi påverka. Vi kan visa upp många olika genrer i bilder. Vi kan jobba med olika etniciteter, olika kön, och alltså räkna och vara väldigt noggranna i vilka som blir intervjuade, vilka som får komma till tals, ja, vilka som blir ju förebilderna för de som av våra anslutna som läser våra olika informationskanaler, webben och broschyrer och tidning, nyhetsbrev och alla sådana där saker. Och även alla våra kunder då, så att vi når ju ut till väldigt många. Det är ju ett stort ansvar. Sen är kanske i vårt uppdrag ligger ju inte då riktigt att jobba med jämställdhetsprojekt i musiklivet, utan det uppdraget har andra, till exempel fackförbunden som äger Sami, eller intresseorganisationerna som äger STIM. Så det ligger mer inom deras uppdrag. Men vi har jättemedvetet och styr väldigt tydligt också i de organisationer som vi i sin tur involverar oss i, som Export Music Sweden och Musik Sverige. Vi har krav på dem att det måste vara jämställda paneler, till exempel. Och att man inte ska ha liksom helt vita seminarier. Därför att det är inte aktuellt. Alltså, imorgon kommer inte någon vilja komma på våra seminarier?
Ett skräckexempel från vår bransch kan jag avslöja. Kommer från den paraplyorganisationen som heter CISAC för alla upphovsrättsorganisationer i världen. Det finns väl en 350 stycken, tror jag. Alltså stimmarna och samierna runt om i världen. CISAC har en stor årsstämma vartannat år. Och jag var där senast, det var i Washington förra sommaren. Och det var vid en panel så räknade jag, det var 11 män, 11 vita män ska jag säga, som satt på scenen. Och ja, det var helt enkelt. Och så gick jag fram till den kvinna som jag vet projektledare för det här och sa, hur tänker ni här? Det här är ju ett exempel, men jag har räknat 8, 5. Och det var bara några procent kvinnor i varje programpunkt, ett 2 dagars seminarium. De hade alltså överhuvudtaget inte tänkt på detta. Och det som är skrämmande, visst, man kan ju konstatera att upphovsrättsbranschen kanske är gubbig på så vis, men vi är ju också, precis som Elisabeth säger, det är ju vårt ansvar, vi som jobbar med den här typen av exponering mot allmänheten och framförallt unga musikskapare och kulturarbetare, att visa en medvetenhet här. För att det fanns ju många unga låtskrivare som ändå var inbjudna i de här panelerna och gick på och satt i publiken. Vad ska de få för intryck?
Nej, men jag ville bara anknyta till förra året, STIM Music Expo. Och när jag då påpekade, och jag hade räknat, och jag är den där tönten som ändå sitter, fast man ska behöva, stämmer, hur många är det i programbladet och på scen. Men då skrev du ju ändå i svaret att nej, men alltså, sanningen är verkligen, vi har försökt, men att kvinnor inte lika gärna stoltserar med det eller vågar, vill, vad det nu är. Ser du någon trend nu då när ni till
Vi har försökt,
måndags,
vi har försökt väldigt mycket hårdare. Det är ju en skillnad. Och sen så förhoppningsvis så blir det så att fler också tackar ja. Vi hade många som tackade ja och så tackade de nej i sista sekund. Och jag vill också infoga det här med som vi har pratat om tidigare, att det är fortfarande så i samhället att det är svårare för många kvinnor att komma ifrån. Alltså, för man har andra uppdrag, man har kanske barn och så vidare som man måste ta hand om.
Jo, jag tänkte på också med paneler. Dels som Karin säger, man måste försöka hårdare, man måste börja mycket tidigare. Men sen kan man också, för kvinnor säger tyvärr ofta fortfarande nej av ena eller andra skälet, så kan man också styra om sina paneler. Alltså man får titta på ämnet. Vad är det vi ska prata om? Kan man ändra sitt ämne? Kanske till och med ämnet är liksom manligt kodat, så att kvinnor känner nej, alltså jag vågar inte, eller det där, jag är inte expert. Det finns någon som är mycket mer expert på det här än jag. Alltså jag har hört kvinnliga vd:ar som är den enda i sitt slag i hela Sverige säga så här: nej, men alltså jag kan inte det här området. Det finns en här, alltså min kollega, fast på det konkurrerande företaget som är man, han kan det här mycket bättre än jag. Och alltså jag menar, det här var inte år 1995, utan det var typ igår. Så, men då får man, alltså, sådana diskussioner måste man också ha. Hur kan vi liksom, det kanske vi själva som måste tänka utanför vår norm av hur panelsamtalet är upplagt eller ämnet för det och så. Så att det passar, man kan känna sig bekväm och trygg och vilja vara med.
Vi utlovade några dumma frågor också här i början. Och här kommer en. Spelar någon roll då? Nu har vi jättemycket duktiga killar och män och så här som spelar, och det låter ju toppenbra, massa musik. Spelar någon roll att det är färre tjejer som spelar, sjunger, kommer fram?
Jag tror att det spelar definitiv roll. Jag tänker på Andreas Klerup som pratade här om dagen inför publik, vad han hade för förebilder, hur han började skriva låtar, och han sa att jag har haft så många Obi-Wan Kenobi i mitt liv. Det vill säga mentorer, visa, en metafor för visa män kan man säga. Tänk vad fantastiskt om alla tjejer som börjar spela hos dig har också en kvinnlig Obi-Wan Kenobi i sitt liv. Jag tror att det hjälper jättemycket.
Absolut.
Men det spelar roll för utbudet. Det spelar roll för den som ska lyssna på musiken också. Så det spelar roll för de alla tjejer och killar som är små och växer upp och ska framföra musiken, men också för oss som lyssnar, att det finns ett spännande och varierat och häftigt utbud med massa olika uttryck. Det kan vi liksom inte veta nu, att det blir bättre om det är fler män, utan det får man ju se liksom, vad häftigt det kommer bli och vad spännande liksom, när vi har ett jämställt musikliv. Hur låter musiken då?
Det är ju en rättvisefråga också. Herregud, alltså vi måste ju representera, musiken måste ju representera det som finns i Sverige med liksom etnicitet och kön och alla sådana saker. Så det är ju självklart, alla måste, det är ju en demokratisk fråga. Alla måste ju ha samma möjlighet, och det, då blir det ju mera intressant också. Absolut.
Kan det finnas andra orsaker? Jag tänker rent ekonomiskt. Vi har ju till exempel Taylor Swift som lämnar Spotify för att hon får ändå inget betalt där. Hur jobbar ni för att öka möjligheten att ha en lön som musiker, oavsett kön?
Ja, vi har ju exakt samma möjligheter i STIM då, om man pratar om låtskrivare och textförfattare. Att vi har ju inte annorlunda tariffer om upphovspersonen är kvinna eller man.
Nej, det har ju inte vi heller, utan det ska ju vara objektivt då. Objektiva kriterier. Det som vi gör är ju att utöka alla anslutnas möjligheter till intäkter.
Men Anton, tänker du då på arvoden för uppdrag? Med royalties.
Jag tänker på antalet spelningar på till exempel Spotify, som ju är det är ju våran största arena just nu att publicera vår musik. Men det är inte vår största inkomstkälla direkt. Alltså, att enbart lägga ut sina låtar på Spotify ger ju inte möjlighet att leva på det.
Nej, nej. Måste... nej, nu kanske det här blir lite flummigt svara, men, men för våra anslutnas räkning så är de får inte via Sami från Spotify, utan de får via sina skivbolag från Spotify.
Så där finns även en mörkerson också, för skivbolagen talar inte alltid om hur mycket det spelas. Så vad jag har förstått så är det ett litet luddigt område, så att det är ett väldigt viktigt område eftersom Spotify är så himla viktigt för att kunna visa upp sin musik. Så att jag tror att det finns mycket att arbeta därifrån, de olika, både från musikerförbund och från liksom andra intresseorganisationer, att försöka förändra så att det blir mer. För att det är klart att det är hårresande lite som artisterna får betalt faktiskt.
Jo, om vi tittar på alla intäktsflöden som finns i musikbranschen till de som skapar musik och framför musik, så är ju royalties är ju det mest rättvisa så att säga. För det spelar ju ingen roll vem du är. Du får ju naturligtvis dina royalties oavsett så länge du är rättighetshavare. Men det man kan påverka är ju då arvoden som man får för att komponera ett musikverk eller ett gage, som du säger Elisabeth, för att framföra någonting. Och det handlar ju om förhandlingar. Här är ju tyvärr inte då STIM en talesperson. Mer än att det vi kan göra är ju att uppmuntra, visa förebilder och så vidare i vår kommunikation. Men till syvende och sist så handlar det ju ändå om ett förlag eller en artist som får förhandla gentemot en uppdragsgivare hur mycket man får betalt. Och den delen är inte jag insatt i, eftersom jag inte har arbetat som på den sidan.
Det finns ju också, om man pratar om musikers arvoden och så. Jag började ju spela 1964, det är väldigt länge sedan. Då var det ju mycket, mycket lättare att få betalda spelningar. Idag kan ju en musiker som har utbildat sig på en högskola i 6 år stå och spela för att brickan går runt, eller man spelar på dörren. Så alltså det, och samma sak att musikerna förväntas vara egna företagare. Alltså jag har suttit på 2 kurser på Teaterförbundet, eftersom jag är med i Teaterförbundet, om att starta eget företag. Och varje gång jag har gått därifrån och tänkt att jag ska inte starta något eget företag. För så var det inte på 60-talet. Då var man A-skattare. Och i och med det så hade man också vissa försäkringar och kollektivavtal och massa sådana saker. Nu faller allting, alltså det är en väldig individualisering. För allting faller på den egna musikern. Om du jobbar på Stadsteatern för och fick en vanlig lön, då fanns det en försäkring för att dina instrument som fanns där hade Stadsteatern försäkrat. Går du dit idag som egen företagare är det du som måste ha den försäkringen och betala in till pension och alla sådana saker. Så att alltså musiklivet har blivit fruktansvärt individualiserat. Var och en i sin egen lyckas med. Och bägge gångerna jag var på den här teaterförbundskursen så bestod det av folk som hade lagt ner sina företag. Därför att de inte klarade sig. Det är det här med att man ska kunna, om man är med i ett fackförbund, vara med i A-kassan, att du kan stämpla.
Men här är ju klimatet hårdnat både för kvinnor och män.
Absolut. Här pratar jag om musiker generellt. Liksom. Men det är ju det. Hur har den statliga kulturpolitiken varit? Det gäller att få arrangörsstöd, fria gruppstöd, fonogramstöd och allting sånt där. Att där kan man önska mycket mer.
Tycker det är lite synd att du känner jag ska inte starta eget företag. Är inte att driva eget ändå ett sätt för en kvinnlig musiker eller artist eller låtskrivare att ta kontroll över sin ekonomi, inte lämna över förhandlingsfrågor till någon manlig producent?
Nej. Alltså jag har ju som sagt hållit på i så många år och jag jobbar ju hela tiden med mina egna projekt. Jag har gjort massor med egna projekt och sökt pengar ifrån olika fonder. Jag söker ifrån Statens kulturråd, jag kan söka ifrån Musikverket, jag kan söka från massa saker. Jag har drivit massor med egna projekt utan att vara egen företagare.
Men varför vill du inte vara egen företagare?
Nej, därför att det är så jättemycket som faller på mig. Utav liksom att ha den här...
Är det administrativt?
Ja, administrativt.
Att det tar tid från att göra det du...
Ja, och alla musiker är inte bra på att vara ekonomer och såna här olika saker. På något sätt har man lyft ansvaret över till musikerna, både kvinnor och män. Vilket har lett till en ökad splittring och en ökad individualisering. Faktiskt från, man kan säga, 80-talet och framöver.
Det som är problemet också är ju att det är så oerhört låga gager, så att även om man är företagare och skulle kunna ta det här ansvaret, så det finns ju inte direkt utrymme för att säga, men jag anlitar en redovisningskonsult, en marknadsförare och en arbetsmiljöexpert, utan det du får räcker ju knappt till att täcka den tid som du lägger ner på att resa dit i princip. Så det, alltså att vara egenföretagare som musiker är ju man är ju väldigt långt ner i samhällets ekonomiska hierarki, om man säger.
Jag förstår det. Jag har hört uttrycket bucket economy som gäller för folk som försöker försörja sig i musikbranschen. Mm. Att man tänker att man har en hink och det droppar från olika ställen från taket, och så springer man omkring med den här hinken. Och, nej, men jag förstår att den frågan har vi diskuterat på Stims evenemang också, att när ska man då ha tid att komponera eller öva på sitt instrument eller spela in när man håller på. Men där är det ju, skulle jag då vilja säga, att branschen är tuffare för både kvinnor och män. Absolut. Jag försöker komma åt liksom vad man skulle kunna göra som kvinna då för att kanske, det var väl det du frågade om.
Min poäng var där att eftersom strukturen kanske ser ut som det gör i samhället, att man då i större utsträckning kanske som kvinna väljer ett tryggare yrke. Det vill säga inte ett frilansande yrke, för där har vi ett dilemma.
Medan
en man då, det ensamma geniet, tycker att det är helt okej. Liksom.
Man har ju ett annat stödsystem runt sig som man, som jag upplever i alla fall. Att, när jag var typ 20 så skrev jag en uppsats på universitetet om jämställdhet i orkestrar. Mm. Och då var jättetydligt att liksom, de kvinnorna som jobbade där hade satsat supermycket på sitt instrument. Det var en fagottist som vi intervjuade bland annat. Men hon fick hela tiden höra när hon växte upp så här: men hur ska det gå? Alltså du kommer ju jobba på kvällarna. Du kommer jobba på helger. Du kommer ju aldrig kunna få familj. Ja, du kommer ju aldrig. När ska du ta hand om dina barn? Mm. Och medan de männen som vi intervjuade, som också hade varit väldigt inne i sina instrument naturligtvis, och liksom blivit de här otroligt professionella och duktiga musikerna, de hade aldrig fått den kommentaren. Alltså aldrig överhuvudtaget. Någon som hade dragit parallellen till: men du vill väl ha familj? Det här yrket är inget för dig.
Men det är också det, föder man barn som kvinnlig musiker, vilket man ju gör om man väljer att föda barn, då är det kanske borta ifrån. Jag menar, dels har du hela hormoncirkusen som är med amning, börja amma, sluta amma, allt det här. Det är oerhört mycket som händer. Har du varit borta så länge och är frilans ifrån musikområdet, då har du missat massor med jobb. Medan det är ju inte ovanligt att det finns två frilansande musiker, att både mannen och kvinnan är det. Mannen kan hålla på hela tiden och är inne på musikområdet. Kvinnan kan ha jättesvårt att komma tillbaka. Jag har hört väldigt, väldigt många berätta om det här. Mm. Och jag menar, kvinnor på 40-50-talet, gud vad de fick höra, som hade barnflickor och sånt där som var ute och turnera. Mm. De var ju musiker, men gud vad de fick höra. Men vilka starka kvinnor, säger jag. För jag frågade, har du ångrat det? Aldrig i livet. Jag står upp för varenda grej. Jag pratar med mina barn och de liksom.
Ja, men man får försvara det väldigt mycket mer. Väljer att åka bort 10 dagar för att göra något man tycker om.
Men det man kan göra, bara för att vara lite mer konstruktiv, det är ju att gå med i alla nätverk. Det finns ju massor av kvinnliga nätverk nu, och det finns ju så här mentorsprogram och dessutom kan man ju, oavsett man eller kvinna, man kan ju organisera sig. Jag tycker i många fall att musiker tyvärr inte ens vet om att det finns typ fackförbund för musiker, eller att de har upphovsrätt, eller att de har möjlighet att använda såna här minimitariffer när de spelar live, eller det finns standardavtal. Alltså, det finns ju ändå människor som har gått före och bildat exempel som man kan dra nytta av, och nätverk som man kan gå med i, oavsett om man är man eller kvinna, som egenföretagare, eller alltså där man behöver stöd av andra.
I det amerikanska näringslivet vet jag att det finns såna här stora multinationella företag som har program som för att säkerställa att kvinnliga anställda som har varit föräldralediga kan komma tillbaka, så att säga slussas tillbaka in. För problematiken kan ju vara densamma oavsett vilket yrke man väljer. Är du borta i 2-3 år så är det jättesvårt, du har tappat nätverk och kanske en del färdigheter också. Så det kan, någon sån organisation skulle vara intressant att ha just på musiksidan, att liksom, vi håller nätverken levande, eller vi, rättviseförmedlingen är ju jättebra där.
världens största och svåraste fråga säkert, men vilken faktor är egentligen mest avgörande för vad vi väljer för instrument, Karin?
Jag tror på att lyfta fram förebilderna. Om min dotter inte ser att det har funnits någon annan cool kvinnlig gitarrist, så tror jag att hon har svårt svårare att föreställa sig att hon själv skulle kunna vara det. Jag tror att barn funkar så. Och det är därför det är viktigt att vi, när vi berättar sagor för våra pojkar och flickor, den yngre generationen, att både tjejer och killar kan vara den som dödar draken lika väl som den som spelar gitarren i ett rockband.
Elisabeth, har du något?
Ja, absolut. Alltså, hur ser miljöerna ut där man spelar musik, där man går och repar, och alltså att man tittar på, eller att vi alla tittar på hur unga tjejer och killar känner sig välkomna, eller att man känner att man kan ta en naturlig plats i den miljön. Replokalen till exempel, om jag bara går till min egen tonårstid liksom, där hängde jag, men där hängde jag för att jag var ihop med en kille som spelade där. Jag bara satt och väntade på att han skulle spela klart liksom, med sina kompisar. Han hade bara repat timme efter timme, jag bara satt där så här, på golvet typ, och tittade på så här. Jag hade inte en tanke på att jag skulle kunna stå där och repa. Alltså, jag har också sysslat med musiken, men jag har inte gått in för i en replokal. Däremot har jag sjungit och spelat piano och lite andra grejer. Men det är viktigt att man känner att här kan jag vara mig själv. Och att det är ju den som har hand om replokalens ansvar.
Ni här på Billa till exempel.
Ja, man måste ha en medveten policy och man måste ha ett medvetet jättehårt arbete för att man ska inkludera även tjejer, till exempel i en replokalsmiljö, om man nu tittar bara på band.
Jo, jag tänkte på, för att då när jag höll på med mitt intervjuarbete och så intervjuade jag ju en del musikhandledare också. Och då bland annat en tjej i Katrineholm som heter Linda Gustafsson, som jobbade på Sensus. Hon var musikhandledare och musiklärare. När hon jobbade där så var det 70% kvinnor, alltså, som var med i studiecirklarna. Hon sa varje dag fick hon tänka, vem gör vad nu? Skulle de ha någonting att de skulle spela på scenen, att det skulle vara något litet gig där de skulle vara med, så såg hon till att tjejerna var de som ställde upp PA:t, fixade elektroniken, killarna fixade fika. Hon sa, varenda dag fick jag fråga mig, har jag gjort rätt nu? Har jag styrt? Har jag peppat? Själv var hon oerhört säkert basist och jätteduktig tekniskt, gick in och fixade PA. Så hon i sig själv var ju en förebild. Sen så blev hon barnledig. Och vad tror ni hände då? Jo, då hände det att när hon ska rekrytera så är det inga tjejer som söker. Så då blir det en kille som kommer. Och då blir jag så, för jag ringde upp och frågade, men varför jobbar ni inte mer? Inom Popkollo finns det massor med kvinnliga handledare. Jag vet att de finns i närheten och alltihopa. Nej, det hade de inte gjort. Och vad händer då? Då sjönk det kvinnliga deltagandet ner till någonstans mellan 20-30%. Så att denna enda kvinna som var musiker och handledare lyckades förändra situationen jättemycket. Men sen så fort hon försvann då hände det här att då studieförbundet gjorde inte sitt arbete. Och jag tycker att du har rätt i den här, hur ser den musikaliska miljön ut? Det betyder mycket, det i kombination med att se till att de kvinnliga förebilderna får finnas. Och det jag tycker är positivt idag, det är de här nätverken som finns. Kvinnliga anhopningar av svenska tonsättare, kvinnor upp på KUP, kvinnliga dirigenterna, She's Got the Beat, Popkollo, vad har jag glömt för någonting? Jag har säkert glömt något. Impra.
Makten över musiken.
Ja, det finns liksom så jättemånga där man kan gå med, där det är lätt att kommunicera och där det är lätt att stödja varandra. Så att det, alltså de här nätverken, och där vill jag säga att nätet har betytt hur mycket som helst. Det är lätt idag att komma i kontakt. Det är lätt att göra saker. Så att jag tycker att egentligen det är inte en sak, det är en kombination av många saker som måste till.
Mm. Jag skulle vilja ställa frågan till dig, Anton, och även till dig, Marie, som har varit musiklärare. Hur jobbar ni? Hur ser det ut?
Vill du börja, Marie?
Jag har precis pratat, så jag lämnar över micken till dig.
Jo, det är ju tyvärr skulle jag säga fortfarande så att det, även i ganska unga åldrar, så är det övervägande killar som söker sig till min skola. Nu är inte min skola på något sätt representativ för musik Sverige i stort. Och jag främst håller på med afroamerikansk musik, alltså pop och rock. Men jag försöker alltid att kvotera in att det alltid ska finnas tjejer och killar blandat i varje grupp. Men ännu viktigare tycker jag, som du nämner här, så är Marie, så tycker jag att förebilderna är faktiskt att jag måste få in kvinnliga lärare i min organisation. Så därför så kvoterar jag in faktiskt. Och förhoppningsvis kan inspirera, och då skulle jag säga också även små killar, så att säga, att förstå att gitarren inte är ett killinstrument. För det tror jag många killar själva tror. Liksom. Mm.
Ja, nej, men jag har varit ansvarig för en musikkurs på folkhögskola. Och där jobbade jag för, i och med att jag blev den här ansvariga, att vi skulle ha en genusprofil. Och att det skulle vara kvinnliga lärare och kvinnliga ensemblelärare också. Och att vi plockade in gästlärare. Vi hade Kristin Scholt som är en pianist i nutida musik, helt fantastisk. Hon var där och visade hur man preparerade ett piano, liksom hela tiden. Kristin Aspqvist var där och hade afrikansk musik, och jag tänkte hela tiden på att lyfta det som var det kvinnliga, eller vad man skulle säga. Och faktum var att då var det över 50% kvinnor som var med, och det var kvinnor som spelade elgitarr och trummor och bas och sådana saker, alla olika instrument. Så att, men när jag slutade då har det gått tillbaka. Nu är det jättefå kvinnor som söker. Så att den här medvetenheten, den försvann i och med att jag försvann. Och jag menar, anställer man kvinnliga lärare? Nej. Och jag tror att jag gjorde en undersökning då när jag gjorde min bok också. Jag kollade hur ser det ut på alla folkhögskolor med musikkurser i Sverige. Hur många är kvinnor i män och inom vilka instrument? Och ni vet svaret, för det var bara så att kvinnor var sångpedagoger, de kunde vara fiollärare, de kunde vara pianolärare, körledare, men alla liksom andra instrument så var det män som var, och männen var ensemblelärare. Och jag har haft så många gråtande kvinnor hos mig på mina lektioner som inte klarar av ensemblesituationen, som känner sig förminskade och har svårt att ta plats och får ingen stöd av läraren. Så det är liksom, det är också jätteviktigt.
Det där blev jag nyfiken på. Vad händer då? Vad är det som...
Ja, det är en manlig jargong som kan liknas lite vid fotbollsomklädningsrum där man kör en viss attityd. Och kvinnor blir då väldigt osäkra och vågar inte till exempel improvisera. För då är de jätterädda för att göra bort sig, för att då blir man sedd som en dålig musiker för att man är kvinna, inte på sitt instrument. Man är väldigt otrygg i det här. Killar kan spela korus på korus på korus halvtaskigt. Men en tjej har inte alls samma... Många som jag har träffat har inte... Det är inte så lätt att gå in och vara dålig, för då är man dålig för man är kvinna. Så att liksom det alltså hela den sociala situationen. Och då har de kommit in till mig efteråt och gråtit och varit skitledsna för att jag blir så dålig. Vad är det som händer? Då säger jag, ta hit hela bandet. På lektionen så kör vi och kollar vad det är som händer. Så att jag försöker säga så att man ska... Jag har haft många musikgymnasieelever som jag har pratat med också, som har kommit efter mina föreläsningar. Hur ska vi göra när vi jobbar i vår lilla grupp? Då brukar jag säga, man turas om och tar ansvar för en låt var. Och då... När var och en gör detta, då är det fullständig uppställning. Det är ingen prassel med papper. Titta åt andra håll. Man måste, om det är en tjej som är ovan, hon ska köra låten. Hon ska ha pepp av er andra, klapp på ryggen och fullständigt stöd att få genomföra det. Så jag har fått jätteglada mejl efteråt. Det funkar jättebra och jag kände mig, jag blev så glad efteråt. Alltså ganska enkla små grejer för att bli sedd i den här oerhört känsliga situationen.
Men det där kan man känna igen från styrelsemöten och ledningsgruppsmöten, och alltså i alla situationer där man är oftast ensam kvinna eftersom våra strukturer ser ut så. Och vad oerhört mycket det betyder bara att någon typ tittar på en. Eller bara som du gjorde när vi kom hit, så sa jag någonting medan någon annan pratade och så kom inte min fråga fram riktigt här. Och då frågade du mig så här, vad sa du? Så att alla hörde. Då sa jag, det finns någon som lyssnar på mig. Alltså det betyder så, för att det är som såna här små signaler som liksom gör att man känner att man finns. Man är en professionell person som är accepterad och en bland alla andra liksom, en likvärdig människa.
Nej, men jag tror, nu har vi sagt förebilder väldigt många gånger. Och du, Karin, sa att ja, men till exempel på ett studieförbund så kan man ju tänka på det. Och jag tror ju allt ändå genomsyras av att man måste våga vara lite mer obekväm. Om man vågar liksom gå utanför den bekväma zonen. Jag har suttit här, spelat in ett band. För att jag visste att ja, men det är ganska viktigt att det är jag som sitter där. Mm. Och inte Anton. Mm. Även om det är superenkelt att ringa. Mm. Eller Fredrik. Mm. Kan inte du ta det? Mm. Så det tror jag är ett viktigt uppdrag för alla som jobbar med folkbildning. Som jobbar på fritidsgårdar. Skolan och så vidare.
Ja, men för att knyta an till det så. Och det jag tror att vi alla kanske har ett konsensus om. Är att ingenting kommer bara lösa sig. Ingenting brukar bara lösa sig, utan det här är ett aktivt ställningstagande. Det är ett aktivt val av dig att faktiskt kasta in i en situation där du inte känner dig bekväm.
Mm.
Det är ett aktivt val av er att arbeta så med era medlemmar. Och det är ett aktivt val av dig att fokusera som ensemblelärare eller föreläsare på det här. Och
eller musiker.
Ja, eller musiker, precis. Och det är ett aktivt val av mig som lärare att använda mig av de möjligheter jag har. Ingenting kommer bara det där fixar sig.
Mm.
Nej, men det är det som är fantastiskt tycker jag. Det kan ju kännas lite deprimerande när man hör de här exemplen på ja, men när hon försvann så då ändrades allting igen. Då blev det ojämställt igen. Men samtidigt pekar det också på vad otroligt mycket en enskild persons insats kan göra. Och det är ju jättehoppfullt och liksom inspirerande för att vi kan alla göra skillnad och det betyder någonting varje gång du sätter dig bakom ratten eller att man kör bil varannan gång eller att ja, men typ jag slipar på våran båt eller
som du Lena ställde upp i publiken på Steam Music Expo förra året och sa alltså, jag heter Lena Mandberg, jag måste bara fråga, hur kommer det sig att ni inte har skitbra det gjorde ju verkligen skillnad så.
Jättebra.
Jag läste någon amerikansk klyschebok Nice Girls Don't Get the Corner Office och det kan vara en metafor även i musiklivet att om man ska upp på pulten eller få den där gitarren att ställa sig längst fram så det inte vara så himla trevlig hela tiden.
Nej, nej man får
man
bråka. Ja, man får bråka och man ska inte bråka ensam tror jag för nej. Det är väldigt jobbigt. Man får ha människor som man kan komma till och prata om hur man bråkar.
Enas som ett gemensamt bråk.
Ja, det är bra. Man backar upp varandra.
Vi bråkar här idag. Ja. Nej, men en sista fråga då. Vad tror ni och vad hoppas ni? Det behöver egentligen inte gå ihop. Om vi säger 20 år, Sverige, i STIMs organisation, de anslutna, SAMI, och du då Marie får svara för Sveriges musikbransch överlag. Om 20 år, hur ser det ut då? Liksom, kommer det vara någon skillnad? Vad tror ni och vad hoppas ni? Förstår ni frågan?
Mm.
Jag är helt säker på att det kommer vara skillnad. Vi kommer inte bara ha 20% kvinnor och 80%, men vi kommer ha mycket större mångfald både vad gäller genre och kön bland låtskrivare, kompositörer och textförfattare och musikförläggare hoppas jag också.
Men jag tror också att vi kommer se jättestor skillnad och jag hoppas att vi även kommer se skillnad ekonomiskt så att det inte bara är att det blir fler kvinnor som skriver och spelar musik utan att de också får reda de riktigt stora pengarna. För där när man har riktigt stora pengar då kan man investera i ny musik. Då kan man ta in en massa adepter och man kan liksom uppmuntra sådana som är up and coming. Och de kan bli jätteframgångsrika. Jag menar inte att alla måste tjäna massa pengar men alltså det ligger också stora möjligheter att förändra när man har större ekonomiska resurser. Om man kollar på Max Martin, det är ju vår största låtskrivarproducent i världen, alltså svensken i världen. Han har ett liksom stall runt omkring sig av låtskrivare. Mm. Och det är väldigt lätt att man som man väljer män. När kvinnorna kommer upp på den framgångsnivån så kommer kvinnorna förhoppningsvis också kunna bidra till större mångfald även där.
Mm. Och nu har ju han tagit in Tove Lo till exempel och tittar bara på henne, Billboard, New York Times och så vidare bara på ett år. Så att, hon kanske är nästa Max Martin.
Ja.
Då jävlar.
Mm. Verkligen. Och det, ja, jag ska inte säga att liksom, jag känner att jag var flummigt, men att det här liksom bara hänger på kvinnorna att de ska hjälpa till med jämställdheten på något sätt, hjälpa till igen så här, vi fixar det här nu hörni. Utan att där den ekonomiska makten finns har man också större möjligheter att förändra i strukturer. Så att det är ju också upp till männen att ta ett medvetet ansvar för att ta in kvinnor.
Ja, jag tror och hoppas också att det kommer att se annorlunda ut. Och allt det, hela musikindustrin och allting är avhängigt vad som händer socialt och politiskt. Vi lever i en ganska skakig tid alltså. Och där musiken är en del av den stora ekonomiska sociala sammanhangen. Och 20 år är en rätt lång period. Vi vet verkligen inte vad som kan ha hänt politiskt. Det finns mörka krafter och det finns väldigt krig och det finns väldigt många saker. Och musiken är ju en del i det. Men det jag tycker att jag ser nu, och där ser jag mera positivt, det är jag tycker att kvinnor tar mycket större plats och gör mycket flera saker. Och det tror jag absolut kommer lämna avtryck, för att det har redan lämnat avtryck. Det ser ju annorlunda ut och det beror ju på den här att man hela tiden håller på, att alla dessa kvinnor håller på. Och att det finns väldigt mycket positivt. Så jag tror absolut, whatever happens, så kommer det se annorlunda ut. Det tror jag definitivt.
Vad skönt att ni tror och hoppas. Och jag gör ju såklart också det. Jag frågade min 5-åriga Olle hemma. Och han tycker att både tjejer och killar spelar maracas. Det var hans svar på jag försökte fråga utan att vara liksom förledande. Tyvärr tyckte han ju då att killar spelar bas och elgitarr. Och där tänker jag, samtal och att trots att jag då harvar på hemma så svarade han ju ändå det där. Men att få honom att se, mamma kan lika väl åka iväg och spela. För det har ju tagit med honom till jobbet, vi lirar ihop. Men jag tyckte det var rätt skönt att både killar och tjejer spelar maracas. Och slutkläm, men nu kommer jag på det. Att vi killar och tjejer tror han definitivt har lika lätt att lära sig. Sen tyckte han bara det var jättekonstiga frågor. För han bara, mamma sluta fråga mera. Vi är jättetacksamma att ni kom hit.
Tack för att jag fick komma hit.
Tack för att ni ger utrymme till den här frågan.
Bara en sån sak.
Och att ni jobbar medvetet med den. Det är ju jätteroligt.
Underbart.
Alla måste
fortsätta.
Men tack så mycket och hoppas vi ses igen.
Tack.
Tack så mycket.
Det var på Bilda Studios som vi spelade in det här avsnittet. Och här har vi ju billiga replokaler för dig som spelar musik, skriver musik eller producerar musik. Bilda har även samarbete med Klubb Cuckoo som är en klubb som jobbar för en mer jämställd musikscen. Så är du kvinna eller tjej och spela musik och vill komma ut med din musik, hör av dig till lena.malmborg@bilda.nu. Hejdå!